Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Nu hoppar vi in i avsnittet 179 med Gustav Fridolin. Och det här är första politikeravsnittet som jag kör där jag kommer träffa de olika partiledarna inför valet. Och verkligen lära känna dem som personer, och det är det som kommer vara fokus. Att jag ska lära känna människan bakom oavsett vilket parti de representerar. Och först ut är Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin. Och vi går in på pressen, bakom att vara en politiker och all stress runt om. Första gången jag såg honom hamnade jag faktiskt också i en rätt sjuk situation som vi kommer att gå in på, som jag tyckte var lite pinsam och lite jobbig, och jag var faktiskt lite rädd för hans Säpo-folk som springer runt honom lite grann då och då. Vi går in på hans politiska karriär som den yngsta riksdagsledamoten i Sveriges historia. Han var bara alltså 19 år när han kom in i Sveriges riksdag, och det är verkligen jätteimponerande. Vi går in på hans uppväxt och tuffa stunder i barndomen. Han berättade också första gången om en tragedi som hände för något år sedan när han förlorade en av sina absolut bästa vänner. Vi går in också på när han blev tillfångatagen i Israel, som också är en riktigt sjuk historia. Och jag gillar verkligen honom och hans genuinitet, och att han verkligen kan vara sig själv i en situation så här nära valet, där jag själv hade varit såhär, vad kan jag säga, vad kan jag inte säga, jag måste tänka på exakt allting, för att typ vad man än säger så blir man typ uthängt i nyheterna och på olika löp. Så att jag hoppas också att ni gillar det här avsnittet med Gustav Fridolin.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spotting with Alexander Perleros.
Välkommen, Gustav Fridolin, till Fram Gang Spotting.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Du ser lite extra glad ut idag, tycker jag.
Ja, det är jag också.
Du är extra glad. Ja. Är det bara för att du är här, eller...
Ja, det har jag sett fram emot detta hela dagen. Få sitta och prata om sig själv är ju inte alls obehagligt. Nej, vi har jobbat stenhårt och jättelänge för de många unga som kom som barn 2015 och som sen har levt i Sverige och idag har en stark anknytning till Sverige än något annat land. Unga som gått i skolan här, spelar fotboll, bor i svenska familjer, men som hotats av avvisning till Afghanistan, ett av världens farligaste länder. Och vi lyckades till slut få en ny lagstiftning som ska ge många, de flesta av dem, en ny chans att landa på riksdagens bord. Men sen måste ju riksdagen bestämma sig. Det måste finnas tillräckligt med partier där som säger okej, det här är liksom viktigare än opinionsvindarna som blåser hårda. Och för någon timme sen så fick vi beskedet att Centern tycker att de här ungdomarnas liv är viktigare än opinionsströmmar av vart de möjligen går. Och det är stort. Riktigt, riktigt stort.
Ja, och är alliansen splittrad nu?
Nej, det skulle jag inte säga. De är fyra partier som säger...
Det är bara
att
de tycker olika. För alliansen olika. Tyckte inte så här. Nej, och då gick Centern med Annie Lööf emot
det. De tre andra partierna tycker inte så. Sen ska man veta... Jag har ju jobbat med flyktingfrågor väldigt länge. Sen jag mötte en pojke i Hässleholm som hade en svår hjärtsjukdom och som behövde få möjlighet att stanna. Och det finns många, det vet jag, inom Liberalerna och Kristdemokraterna inte minst, som verkligen står för humanism och solidaritet, och de känner sig inte jättehemma i de ställningstagare som deras parti har gjort. Ibland måste faktiskt vad man tycker och står för, och det tror jag att människor som tycker olika just den här frågan ändå kan hålla med om, vara viktigare än vad opinionsmätningarna säger eller vad någon annan tycker att stå för. Man måste stå för sig själv och sin egen åsikt. Och det visar den här frågan att det kan faktiskt svenska politiker klara av att göra ibland. Det tycker jag att alla svenskar, oavsett inställning till sakfrågan, borde vara lite glada för. Luften blir lite lättare att andas då.
Verkligen. Vet du att du och jag har faktiskt lite setts en gång förut?
Jag misstänker det.
Du misstänker det?
Hjälp mig.
Ja, nej, men jag tror inte att jag, eller att du har sett mig. Men jag har setts med dig.
nu börjar det här bli svårt. Nu får du hjälpa mig ännu mer. Nu.
Det är nästan som Jeppe det här.
Ja,
nej, men det var så här att vi bodde på samma hotell på Almedalen. Alltså, jag vet att du inte har sett mig, för jag ville verkligen inte att du skulle se mig. Och jag hade varit ute och sprungit tidigt på morgonen. Det var det här lilla huset i Gotland.
Ja.
Något litet hus där, lite från staden. Liten upphöjnad, så ett litet fyrkant, ganska fint litet hus man bor i. Hotell, som inte har så många rum.
Nej.
Men då hade jag ett av de rummen och du hade också ett av de rummen där inne. Och sen så hade jag varit ute och sprungit. Jag kom in med bara jättetajta, inte speedos, men jättetajta shorts. Ja. Helt svett över hela kroppen och glasögon. Och sen så höll jag på att springa in, men då såg jag att du var där. Så då sprang jag vidare i alla fall och väntade. Och stod
så jag bättrade på din träning.
Jag stod i backen och tittade när du hade gått ner. Och då kollade jag också efter typ 12 säpovakter som inte var där, men jag tänkte att de kanske var där. Och ville inte liksom skämma ut mig av att springa in i dig med bara överkropp nersvettad.
Varför då? Det här är en jättekonstig reaktion. Vad tror du skulle hända om jag såg dig bara överkropp?
Jag visste ju inte vad som skulle hända. Det är ju det som är läskiga.
De här 12 icke-existerande säpovakterna skulle övermanna dig.
Ja, men det var faktiskt en av de tankarna. Ja. Att det kändes inte bra att du har en 2 meters jätte i typ speedos svettig bredvid dig.
Nej, det finns på många sätt skulle det inte kännas bra. Men just din skräck tror jag inte var motiverad här.
Nej.
Nej, jag tror. Men du är väl delvis uppväxt i Haninge?
Ja, det är
jag
ju.
Med. Det är det jag trodde vi hade sprungit på.
Ja, det, vem vet, det kanske, vilken skola gick du där?
Jag gick aldrig i plugget där, men de jag hängde med hade gått på Lyckeby.
Jag läste en så här introtext om dig som jag tyckte att det var så här intressant. Det är från en annan intervju du var med i DN ganska nyligen. Med den som inte Karin Eriksson har skrivit där. Och jag tyckte att den var spännande. Och den lyder så här. Säg att du är 34 år och att du förutspåddes en lysande politisk karriär redan när du var 12. Säg att du stått i spetsen för ditt parti i 6,5 år. Och att du har gjort dig till nästan yngsta och nästan äldsta i partiledarkretsen. Säg att du har haft stora visioner om att inta den breda mittenpositionen i svensk politik. Säg att du kom in i regeringen och blev minister och fick uppleva bakslag och nederlag och beslut som alla i din omgivning uppfattat som skit. Säg att du har drabbats av sorg. Säg att stödet för ditt parti vacklar och att förtroendet för dig som politiker dalar och att du vet att du snart ska gå in i din sista valrörelse som partiledare. Vad gör du? Ja, jag tycker att det var så här intressant. Vad känner du när du hör den?
Jo.
Är du?
Ja, det är ju åtminstone delar av det som är att vara jag. Och det jag hamnar ju i ett läge där när det blåste som allra häftigast runt vårt parti. Där den enkla vägen hade varit vägen ut. Alltså att ge upp och hoppas att det skulle finnas någon annan som kunde liksom rädda det som finns och som jag älskar så mycket i det här partiet. Alltså tron och övertygelsen om att vi kan hitta ett bättre sätt att leva tillsammans. Och så fick jag frågan om jag ville fortsätta. Och så tänkte jag en stund och pratade med mina närmsta. Jag förstod att jag skulle få och fortsätta få mycket skit. Men bestämde mig för jag vill och jag vill försöka göra det här på mitt sätt. Jag ska strunta i vad hatare och andra eller sådana man förhandlar med och mot säger och tycker jag ska köra på. Därför att det finns någonting så viktigt nu som kanske är ännu viktigare just för att det är motvind. Just för att det är motvind för det vi står för med humanism och att våga ta de också obekväma miljöbesluten som måste tas i vår tid. Så jag har jag chansen att vara med och göra det så tänker jag inte låta den chansen gå förlorad. Och att ha fattat det beslutet och bära det beslutet inom sig, det har ju varit en väldig kraft för mig. Jag vet precis vad jag håller på med. Jag vet hur jag ska göra det. Och kan ju nu se att det fanns en vändning i det också. Efter några väldigt tuffa år så börjar ju människor se det vi faktiskt kan åstadkomma.
Mm. Men vad var det som var den här tuffa motgången senast för dig?
Nej, men privat så liksom var ju men förra året var ett år då jag förlorade människor som stod mig nära och som betydde mycket för mig.
Vilka då?
Min bästa vän gick bort förra året. Men ja. Och det är klart att det där liksom, då ställs också saker på sin spets. Vad gör man med den här tiden som man har här? Vad betyder den för en? Vad ska man åstadkomma?
Fick du någon tankeställare då?
Ja, det fick man. Det får man ju. Han har tre helt fantastiska unga som man får liksom få hänga med. Och de liksom, det är en, att få ha att förmånen i en sån sorg få fördjupa kontakten med och liksom hitta tre ungar som man liksom har känt och funnits med i hela deras liv men liksom som man nu får ha lite närmare sig, det är också någonting stort. Så visst, och visst får man tankställa, men det, ja, ja.
Det var tufft. Jag vet inte om du pratar om, var det väntat, var det olycka eller sjukdom eller?
Han, ja det var sjukdom. Vi har jobbat ihop väldigt länge och sen rätt tidigt in i regeringsperioden så fick han besked om att han hade rätt långt gången cancer. Och sen så kämpade han mot den i 2 år.
Den är så himla brutal alltså.
Mm.
Cancer är så himla tufft. Mm. Har du känt efter det då, eller att det är så här, men det här ska jag värdera mer eller så här ska jag lägga om någonting eller?
Jo, men det är klart livet, livet ställs ju på sin spets. Och man funderar, liksom varje dag funderar man på hur man prioriterar och att man liksom inte kan, bara kan skjuta upp saker och ting som är viktigt för en till sen. Och det handlar alltså både om det privata, hur man prioriterar och säkrar att man får den där tiden med sina ungar och sina nära som man verkligen vill ha och som betyder så mycket för en. Och faktiskt säga nej till ett möte då och då, säga nej till liksom alla krav och förväntningar som finns. Men för mig handlar det också om den fight som vi är inne i. Alltså det handlar också någonstans om politiken. Att har man en stund här på jorden så tror jag att man också har ett ansvar för vad man gör med den. Och det är ju någonting som jag delade med Ulf som min bästa kompis hette. Och som ju också ja, men ställs på sin spets i det här läget.
När du var 11 år så vann du också Jeopardy. Men jag tänkte att vi inte ska hoppa in så mycket i det. Grattis till vinsten förresten.
Tack.
Skitbra jobbat.
Kunde köpa en dator.
Vad är det konstigaste du kan? Vad är du bra på som är så här riktigt konstigt? Så här?
Den tidiga futharken.
Vad sa du för något?
Det är runskriftsalfabet.
Aha.
Jag kan den tidiga futharken.
Den tidiga runskriften?
Ja.
Och det är de här som man ser på de här stenarna.
Ja.
De här röda som har fyllt i med rött. Mm. På de här kanterna. Mm. Okej. Okay. Hur många bokstäver är det?
Nu tror jag att alla tänker att han kan inte haft så många vänner. Men vi var som sagt 4 killar. Nej, men det är väldigt bra kunskap nu. För det händer ganska ofta att jag sitter i ett rum där jag behöver anteckna någonting och inte vill att den som sitter intill mig ska kunna läsa det.
Så du kan skriva på runskrift?
Mm.
Mm. Alltså meningar och
ja, alltså, jag skriver ju inte som de skrev, utan det blir ju mer som ett skiffer. Men jag vet ju liksom vilka bokstäverna är, så använder de och skriver på modern svenska.
Snyggt. Det var bra kunskap att kunna.
Den visar sig betydligt mer användbar än vad jag någonsin trodde, just för att jag då kan sitta och anteckna utan att.
Men kan du prata jättebra på sjörövarspråk och sånt också, eller?
Nej.
Now it's time for Trey's sister Fregor.
Då hoppar vi in på de tre sista frågorna. Och då har vi här lilla Gustav igen som ställer den. Och den lyder så här.
Hej, kan du ge en tips som är 20 år och någon som är 40 år och någon som är 30 år? Kan du ge ett tips som är 90 år?
Ja, så du ska ge ett tips till en 20, 30, 40 och en 90-åring. Ska ge ett tips.
Ett tips.
Och då kan vi börja med till en 20-åring. Vad hade du sagt till 20-åringarna där ute som står inför ett liv i helvetet?
Det finns en låttext av Dan Hylander. Jag var 20 när jag visste allt och dömde andra hårt och kallt. Så du, du vet inte allt, döm ingen annan.
Mm. Det är en bra tips. Du vet inte allt, döm ingen annan. Till en 30-åring då?
Av min erfarenhet då, det är liksom det enda jag har att gå på, så är det väl nästa motsatsen. Ge inte upp. Alltså när man är 20 så
odödlig.
Det finns jättemånga 20-åringar som verkligen också behöver styrkan i att veta att man behöver stå på sig. Man ska inte låta någon sätta sig på en. Man ska tro på det man står för och så. Men det finns ändå ett drag av att nu är jag vuxen. Nu ska jag liksom förändra världen. Och det är fantastiskt viktigt att det finns där. Att den kraften som finns hos unga finns där. Men unga är de som prioriterar miljöfrågorna allra högst. Jag skulle gärna vilja att 30-åringen också prioriterade miljöfrågorna allra högst. Den har liksom inte blivit mindre viktig för att man är 30. På de år som gått från att jag var 20 till att jag blev 30 så blev den snarare mer viktig. Och att ha insikten om att det finns ingen anledning att ge upp bara för att livet blir mer inrutat och man får fler måsten när man blir äldre, så får man inte ge upp idén om hur samhället faktiskt skulle kunna vara bättre. Det skulle jag nog vilja säga till 30-åringen. För jag tror att det ofta är runt där som man börjar liksom tänka, men skit i det, det får gå hur det går med världen. Och så kör jag på i mitt race. Jag ska göra karriär, jag ska göra allt det där som det finns krav på mig att göra.
Om du skulle få ge tips till dig själv då, från nu till när du är 40, som du hoppas att du tänker.
Men jag har hittat något i den liksom i den vändning i mitt liv som jag varit med om, så har jag hittat en tillit till att världen är större än vad man skriver om en. Det finns saker som är viktigare än vad andra tycker och tänker om en. Och utifrån den så har jag också vågat och orkat stå upp i tuffa förhandlingar eller i medierna när det blåser. Och den vill jag aldrig känna att jag behöver greppa efter igen. Utan den hoppas jag att jag håller tätt inom mig.
Och sista tips som du ger alla 90-åringar i Sverige. Vad hade du sagt till dem?
Engagera er politiskt.
Ja, det är som Dagny. Hon köpte ju sin första dator när hon var... Eller gick sin datakurs när hon var 99.
Ja, det är coolt. Det finns många friska 90-åringar i Sverige idag. Och jag skulle ju önska att politiken klarade av att ta tillvara någon som kom med erfarenheter utan att ha kokat kaffe i ett parti i ett gäng år före. På samma sätt som jag kände att jag blev behandlad som expert ihop med mina tre kompisar när jag kom in i politiken, för att jag just då visste hur de här nedskärningarna som gjordes i Hässleholms kommun slog. Och en sån politik skulle inte bara vara bättre för unga att komma in, utan den skulle framförallt vara bättre för den som har ett helt yrkesliv och kanske mer ändå med sig och alla de erfarenheterna. Vi skulle behöva fler 80- och 90-åringar som gick in i politiken och använde de erfarenheterna för att försöka förändra världen för sina barn och barnbarn och barnbarnsbarn.
Mm.
Och kanske sig själv också.
Mm. Om du blev tvungen att avliva någon av de andra partiledarna, vem hade du valt då?
Ja, just nu höjer jag på ögonbrynen. Det var en väldigt oväntad fråga. En ganska mysig stämning som jag lyckats bygga upp här i studion.
Jag skojar bara med dig. Jag skojar.
Nej, det skulle jag avstå från.
Jag skojar helt bara med dig. Om du har en bok att rekommendera, vilken bok skulle du rekommendera då?
Är svensken människa? Det finns en bok av två historiker, Trägård och Berggren, som handlar om det här med hur väldigt mycket av det vi känner som Sverige byggdes upp inte för att vi var rädda och ängsliga och ville liksom vara trygga, utan tvärtom för att vi skulle få frihet. Man skulle slippa stå med mössan i hand och tigga för att en idé inte bar sig eller för att man flyttade till stan och så fick man inte det där jobbet som man ville, utan det skulle finnas en trygghet som var större än bara den egna familjen eller efternamnet eller kontakterna, som kunde ge en friheten att våga göra saker av sitt liv. Och hela den här förändringen av Sverige från det där landet där alla blev det de var födda till, man gjorde det man förväntades göra, till ett land mycket svårare, men där vi ändå har makten att forma våra liv, bestämma vad vi vill göra. Den förändringen beskrivs, och vad den byggde på, vad den handlade om, den beskrivs i den här boken. Den skulle jag rekommendera.
Ja, vi gör så här också att vi lägger in den och det absolut bästa tips och råden vi har fått från dig i nyhetsbrevet. Så har ni inte det, så gå in på framgångspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet. Men stort, stort tack att du gästade. Det har
tack,
varit en jättehärlig stund.
Detsamma.
Och stort grattis för beslutet idag. Så får du förhoppningsvis avsluta dagen nu och hem till familjen.
Det ska jag försöka göra.
Tack.
Tack.
Framgångspodden with Alexander Pelleros.
Ja, Gustav Fridolin, visst är han en riktigt härlig kille, och att han är så himla genuin och vågar också berätta de här riktigt djupa grejerna som gjorde så att jag i alla fall blev väldigt berörd, bland annat att man berättar om sin vän som dog där och hur det har påverkat honom. Alltså det är en jättetuff situation att vara politiker i ett sånt här typ av skede nu. Nästan vad man än säger så hängs det ut i media, så att jag blev väldigt imponerad av honom, att han vågar säga det han tycker och tänker och också vara väldigt personlig. Så att vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet, så är det bara surfa in på framgangspodden.se och signa upp det på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och sen är också framgångsboken ute i handen. Så att meddela mig vad du tycker och tänker om den. Det är bara jätteintressant. Det är min första bok och jag kämpar med den här i ett helt år. Så att skriv till mig supergärna vad du tycker om boken. Det finns som ljudbok och sen finns som vanlig bok i handen. Ha nu en fantastisk vecka. Ha det bäst.